Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of the save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, ny podcast på ingång. Via Play Hockey Podcast, vilken annan. Hoppas ni är redo för den i dessa slutspelstider. Och en del kval också som verkligen har gett ringa på vattnet. Vi ska försöka sammanfatta detta. Blicka lite mot NHL också. Där spelare nu börjar tacka ja till VM. Vi kommer in på detta tillsammans med min gode vän Erik Granqvist. Som står bara en meter bredvid mig. Det händer inte allt för ofta att vi står i radiostudion tillsammans. Erik, hur känns det här?
Det är underbart. Det är hockey från morgon till morgon. Det som du säger, de här kvalen har ju varit... Ja, både himmel och helvete beroende på vilket lag som man håller på såklart. Och sen de som ska ta sig upp, blir det Modo eller Björklöven, de ska ju mötas. Eller Bikalskoga, HV71, vilka serier vi får där då. Innan vi kan ha en final där, vem som tar sig upp till SHL. Och så positioneringen inför slutspelet i Stanley Cup då. NHLs grundserie, första gången på 3 säsonger. Det är 82 matcher. Vi gjorde Florida ikväll och de ser väldigt spännande ut med Forsling i spetsen.
Ja, verkligen. Vi ska komma in på Florida också. Men du, saknar du direktören?
Ja, direktör Södergren är ju i Spanien och han spelar ju 36 hål golf idag.
Klart han gjorde.
I 15 sekundmeters vind. Så att han var lite pinad efteråt då. Såklart att det är också deppigt för Södergren som har Djurgårdshjärta att de hade ju helt chanslösa mot Timrå. Stort grattis till Nubben och Timrå som egentligen körde över Djurgården helt och vann med 4-0 i matcher.
Ja, men det är inte därför Håkan inte är med i det här avsnittet.
Nej.
Utan det är för att direktören är nere och spelar golf i Spanien. Precis vad som anstår en direktör. Det är klart att han ska spela lite golf i Spanien när vi andra bara går och suktar efter lite plusgrader och lite värme, då åker han ner där. Men han är snart tillbaka. Han hälsar så jättemycket. Han skulle spelat in en liten krönika, men det blev inte av här för att det hade blåst så mycket på golfbanan. Är det en duglig förklaring?
Jag vet inte. Han skickade sig en grattishälsning till våran eminenta producent Micke Hellgren som gjorde sin sista sändning. Han ska jobba med bank ett tag, så att en annan eminent herre Isander kommer in och jobbar med oss, men där skickade Södergren en kort vindpinad hälsning till Micke då, som har gjort ett härligt jobb.
Mm, men vi slår vidare och vi slår ut då med den här NHL-kvällen. Vi står ju här nu 22.40 när vi spelar in den här podcasten direkt efter en sändning, bara rakt upp i radiostudien. Det visar vilken hockeypassion du har, Erik. Och ett Florida som du har specialiserat dig på nu eftersom vi jobbar med dem idag. Vad tänker du kring dem? De vinner. De blir första lag som blir klara för slutspel också. Hur bra är de?
Ja, de är Stanley Cup-dugliga. Så de hade ju en otrolig duell med blivande mästarna Tampa Bay Lightning i fjol. Det tyvärr inte Bobrovsky fick ihop till spel. Aaron Ekblad var ju skadad då, liksom nu. Men får de tillbaka Ekblad, då har de alltså Forsling, Uyghur. De har Chiaro som kom in där innan trade deadline och Gudas. De har Robert Hägg och Montour och så kommer Ekblad in där. Men framåt, det är ju 5 stjärnor. Säger vi att backarna med Ekblad är 4+, så har du 5 starka femmer med Barkov, Duclair, Verhaeghe, Giroux, Bennett, Huberdeau, Reinhardt, Lundell, Marchment. Mm. De har tre kedjor som kan producera. De har sex spelare som har gjort över 20 mål. Barkov har gjort 33 också. Så de har något stort på gång. Och de är verkligen en kandidat att ta sig ur den här knallhårda östra sidan.
Finns det något lag som kan mäta sig med den offensiven som Florida har?
Ja, det är ju Colorado Avalanche. Mm. Just nu så ligger de ju 25 mål efter. Alltså 287 mål har Florida gjort. Det är flest av alla lag i NHL. Och Colorado ligger på 262 just nu. Har ju ett sparkapital när Gabriel Landeskobar rehabba knät och kommer tillbaka. Då har de ju också det här läskiga djupet på forwardsidan i Avalanche som gör att motståndarna får se upp varje byte. Så det är de som kan mäta sig. Och sen då Tampa när Kutcherov är på huvör och den toppstjärnorna med också Hedman som fyller på, de har ju också vassa offensivt, men jag tycker inga kan mäta sig med pantrarna för tillfället.
Där är den stora ledaren ändå, heter Barkov, en finländska stjärna som spelar med sådant lugn och får allt att se väldigt enkelt ut. Jag tänker alltid på Niklas Bäckström. Nu har han ju bra fortfarande Bäckström, men när han var som bäst kanske, den nivån han nådde upp till där och då, där känns det som att Barkov, han är på den nivån och spelar en hockey ganska lik Bäckström. Är jag helt fel ute?
Nej, du är helt rätt ute. Alltså, det är en tvåvägscenter av högsta snitt, alltså elit av eliten. Enormt smart spelare som dikterar tempot i matcherna. Han dikterar hur fort det ska gå eller hur sakta det ska gå. Varierar det på ett mästerligt sätt. Har gjort 72 poäng så här långt Barkov. Toppsäsongen hade han gjort 96 poäng då 18-19 som Huberdeau nu har slagit. Men Barkov är ju den som ska leda laget i så fall hela vägen med sitt smarta spel. Och nu har man fått in Giroux också som är en lysande tekare. Så där har de fått upp tekningsstatistiken rejält. Giroux är ju strax bakom en Bergeron som är bäst av alla. Rickard Wallin visar ju varför Bergeron är så bra. Färjestad som förresten är 2-0 upp i matcher mot Skellefteå. Och nu slank vi in där också.
Ja, och du älskar säga Bergeron, för du tänker alltid på Niklas Holmgren när han kommenterar. Det är Bergeron, det är Bergeron.
Jag gör det. Och Holmgren och Glenn Strömberg är ju nu i England och kommenterar Premier League. Men han är tillbaka snart igen i den här studion. Och Bergeron är den bästa tekan. Men Giroux är precis strax tillbaka. Viktigt för ett lag som Panthers att ha den tekan i slutspelet.
Vi har ju ofta pratat om det svenska backundret och suttit och njutit av storbackar som Victor Hedman och Erik Karlsson gör det fortfarande. Rasmus Dahlin är ju där uppe på stjärnivån också. Varför glömmer man Gustav Forsling när man pratar om svenska backar som är på en väldigt, väldigt hög NHL-nivå?
Ja, men det är för att han, alla minns ju, de flesta som lyssnade minns ju när han kom upp och var så bra i Linköping. Linköpingssonen som fick spela med sin idol och förebild Magnus Johansson. Och du kan ju inte ha en bättre mentor, så fin kille utanför isen och så smart på isen. Men Forsling var nära Mange och gick till och med om läromästaren där. Dominerade junior-VM, var med i All-Star-team första året. Han gjorde 8 poäng på 7 matcher då, Forsling, som var med ett år till. Sen blev han ju draftad av Vancouver i femte rundan, blev tradad till Chicago, var ju där innan han hamnade i Panthers. Och de två senaste säsongerna så har han varit i Florida, och den här säsongen har han fått ett enormt uppsving. Mer istid också eftersom Aaron Ekblad dras med sin benskada och Forsling som dansar på blålinjen. Och jag läste faktiskt Elite Prospects. Uffe Bodin skrev en bok som jag läste in i morse innan jag åkte, på tal om att älska hockey. En sån här tjock bok om framtidens stjärnor. Och då hade Uffe skrivit jättefint om just Forsling, att han stod och nötte, lite som Filip Forsberg, stod och nötte hemma, sköt sönder en garageport till exempel. Och kom fram till att han och Mange Johansson hade sagt att det är bra om du kan skjuta direkt också. Så att hans pappa hade stått och passa och han stod och dunkade hemma på skottrampen, Forsling. Och han har ju inte bara ett bra skott, han visar ju ikväll i matchen mot Buffalo att han är ett mästerligt spelsinne också.
Ja, men det är det jag tänkte på. Det symboliserar ju honom också då. Det är ju inte som målskytt man ser honom. Nej. Han har gjort 5 mål eller 6 mål kanske.
5, ja precis. Ja. Och 25 assist så här långt.
Men du, jag tänkte på det också, det här du säger att han sköt sönder en garageport. Man tänker ju på det, Björn Borg stod också och bollade mot sin garageport. Man hör spelaren som står och skjuter och skjuter och skjuter. Hur gör målvakterna egentligen?
Målvakterna, antingen gör man som Olle Eriksson Ek, att man har en storebror som Joel, ja, står och nöter. Det är ganska vanligt att den som är yngst i skaran får ställa sig i målet, och så skjuter de äldre på en.
Henkar Joel.
Henke Lundqvist hade Joel, ja. Vi vet Viktor Hedman ville ju bli målvakt en gång i tiden. Brorsorna Oskar bland annat sköt ju. Men då sa mamman, som heller vill han skulle bli utespelad, att du får en fin hjälm om du spelar ute istället. Och då var han 9 år, då valde han att bli utespelad. Men Viktor hade ju kunnat bli en stjärna i målet också, för han har ju spelsinnet och fokuset. Och vilken otrolig storlek också på det sättet. Man behöver inte vara stor för att vara målvakt, men Viktor hade blivit bra där också. Men just en grej man kan göra själv när man är målvakt, det är att ta en boll och kasta i väggen. Alltså man kastar ner i golvet, så studsar den i väggen upp. Så att man tränar på att använda plockhandsken, så man blir ett med handen. Så ta en vanlig tennisboll och kasta i väggen, så den studsar i golvet, i väggen upp. Så kommer den i en bra vinkel, så man kan träna den aktiva plockhandsken. Mm. Annars är ju landhockey och sådana saker enormt bra för att...
Det är inga som spelar landhockey längre. Vad händer med landhockeyn? Vi spelar landhockey hela tiden.
Jo, i Ängelholm spelar de
landhockey. Men då åker de på inlines då och spelar?
Både och. Ibland spelar de, det är lite därför Ängelholm, det är 35 000 plus, men det är verkligen hockeykultur. Så där det är södra utmarken, Epadalen där vi bor, och där bröderna Jönsson och Älvenäsen och de har vuxit upp, där är det Dennis Everberg med flera. Nu nästa generation, våran son Jonathan, men också många av hans kompisar och de som är några år yngre, när man cyklar till Catena Arena, det är bara några hundra meter bort från där vi bor i solskenet, då ser man ofta barn som är ute, antingen åker inlines och lirar på gatan eller spelar landhockey. Så i vissa vissa delar av landet är fortfarande den här spontanhockeyn en naturlig del av vardagen.
Och det är ju så det ska vara. Men jag tänkte bara på det när jag var ute i Vallentuna här, jag tror det var under sportlovet, tog en promenad på eftermiddagen, alla barn lediga, såg inte en kotte ute.
Nej.
Och det, då blev man lite så, herregud, kommer du ihåg, ut med målen. Man gick genom Moheda där vi bodde, så mötte man laget som bodde på andra delen Moheda, och det är inte speciellt lite stort Moheda, men det var prestige.
Jo.
Och det kunde vara att, okej, vi retar upp Gide, vi tar hans mössa och lägger i vattenpölen när vi ligger under, så blir det lite livat och hela den här
biten. Det var trash talk.
Ja, det var mycket, mycket trash talk. Vi hade ofta typ en av mina bröder som domare, och då fick man inte med sig någonting extra där heller. Men jag tror att det är viktigt det där. Sundin sa ju också det, att de hade gjort någon kartläggning på de här stora spelarna, och då var det just spontanidrotten då. Så jag kan sakna det där lite. Men var så tränar de väl mycket mer än vad vi gjorde på organiserat.
Ja, det är mer organiserat. Men vi har varit inne på det här tidigare, och jag har fått flera föräldrar som har tackat att jag har tagit upp ämnet, att det är också på något sätt en föräldrarskapsfråga. Att man säger så här, okej, nu får du spela PlayStation i 30 minuter, sen gör läxorna i 30 minuter, sen ut och aktivera dig. Sen om det är att man spelar landhockey eller spelar fotboll eller spelar tennis eller padel eller pingis, men gör någonting aktivt istället för att bara passivt sitta med telefonen eller med tv-spelet timme ut och timme in.
Ja, det är viktigt det där, för att sysselsätta. Det ska ju inte vara att alla ska bli världsstjärnor och hamna, nej, i NHL, utan
det är hälsa.
Hälsa och
ha roligt.
Och ha roligt, ja. Och det är otroligt. Jag skulle vilja spela landhockey. Jäklar vad suger.
Jag har bjudit ner till Ängelholm nu.
Ja.
Ja, jag tror i 8 år i rad, och ni är fortfarande välkomna. Ta med er Elton också.
Ja, det ska jag göra. Du, en annan sak som vi noterar från NHL är ju att en väldigt imponerad sådan, tog stopp. Järnmannen Keith Yandle spelade 989 matcher i följd utan att missa en match. Alltså inte var skadad eller var petad. Sedan så tog det stopp då för någon dag sedan när Mike Joe petade Flyers-spelaren, och sviten stannade på 989 matcher. Det är han bäst med i NHL-historien. Vad tänker du kring detta?
Nummer ett så tänker jag, hatten av för Keith Yandle, att han lyckas hålla sig borta från covid-19-protokollet under den här pandemin. Att han inte fick det, så att han missade match på grund av det. Och sen att spela i världens bästa och tuffaste liga i 989 raka matcher. Det är helt makalöst. Det är en fantastisk svit. Som grattis till den. Och sen tycker jag det är bedrövligt av Philadelphia Flyers och Mike Joe att han inte får chansen att spela upp till 1000 matcher. För Flyers är ändå borta, ja, från slutspelet.
Ja, det känns onödigt.
Ja, jag tycker det är väldigt dåligt. Alltså, ha respekt för den typen av sviter som ändå är. Det är ju något otroligt speciellt ju. Så det tycker jag är småaktigt.
Vet vem som jagar honom nu?
Ja, berätta.
Phil Kessel.
Ja, Phil the Thrill. Ja. Och det har vi pratat om tidigare också. Det är också, det är ingen stor fan av den perfekta kosten eller den perfekta fysupplägget. Men ändå, ja, så är han bakom att jaga. Så han kommer säkert slå det där, ja, Phil Kessel.
Om han kör en säsong till och inte sticker iväg någonstans utan trumma på.
Han går ju sina egna vägar och han är ju en sån som i rätt miljö. Nu har han sett lite less ut där i Arizona.
För, ja, det kan man ju förstå.
Det kan man förstå med råge. Men hamnar han i en Stanley Cup-kandidat nästa säsong så kan han ju bidra som han gjorde understundom där i Pittsburgh Penguins, ja, när de vann två år i rad.
Verkligen. Men du, vad är din känsla då? Vi pratar om Colorado, vi pratar om Florida. Men om du bara nämner något annat lag nu som många på. Tittar man på östra sidan på de lagen som ligger där då, så är det ju efter Florida. Det är Toronto, det är Tampa. I Metropolitan är Carolina, Rangers, Pittsburgh och wildcard på Boston, Washington. Jag säger bara, vad kommer det bli för slutspel på östra sidan?
Alltså, bara vibrera. Den 2 maj så drar det ju igång. Och den östra sidan, det blir, vi säger ofta ordet getingbo. Jag hörde Sörgen sa råttbo också. och det är olika djur som kan samlas i en klunga. Och det kommer det ju verkligen bli. Och det blir så enormt mycket kraft som kommer gå åt och ta sig ur den östra konferensen, vilket gör att det blir slagläge för ett lag som Colorado till exempel, om de vinner den bästa divisionen. Men där Boston med Hampus Lindholm i line-upen, ja, just nu, Raquel som har kommit in i Pittsburgh och börjat hitta kemi med Malkin, Chestjorkin i Rangers som är så otroligt bra, så Zibanejad, vi har Panarin där, trollgubbarna framåt. Tampa vill gå för en three-peat. Toronto har ju frågetecken på målvaktssidan. Kanske Erik Källgren kan stadga upp det där förhoppningsvis, eller blir den för stor kostym att bära. Carolina som Mattias Nordström älskar så mycket och tror att de ska gå hela vägen. Så östra sidan, vilka är dina favoriter därifrån? Det är inte fråga.
Ja, men favoriter så har jag nog, precis som ni är inne på, jag tror ju att Tampa kommer växla upp lite, men samtidigt så är det ju stenåt där. Du har Florida, du har Toronto också då, som, ja, jag vet inte riktigt vad man har dem, men får jag bara säga att jag tycker man ska se upp för Boston. Ja. Jag har sett dem spela en del här nu, och en sån som Pastrnak, gudomlig nu ute på isen.
Ja.
Och när man har fyllt på dem med Hampus Lindholm också. Det är ju ett lag som vet vad som gäller och vad som krävs när det är ett slutspel. Washington där bakom, nej, jag tror inte riktigt att de har den tyngden den här gången. Men Boston tycker jag att man ska varna lite för på östra sidan. Men vad vet jag?
Definitivt. Jag sitter och bara kikar lite. Just nu i toppkedjan där så är det DeBrusk, Bergeron, Marchand, McAvoy, Lindholm, topparet. De kan ju spela över 30 minuter. Exakt. När det blir slutspel. Och sen har du då andra kedjan. De gjorde ju om där Cassidy-coachen för någon månad sedan och satte Pastrnak nere med Howler och Taylor Hall. Och som du säger, Pastrnak med den swaggen, han har en ny kostym till varje bortamatch. han kan ju trolla med backarna. Och en jätteintressant grej som Pastrnak sa, som jag ska ta i ordform. Om du tittar på Pastrnak spela, så är han inte rädd för att söka upp backen, söka upp backens klubba, alltså attack the stick och attackera. Det pratar han med dig med när han visar saker i studion. Vi kanske kommer visa det i slutspel också. Så att de här skickligaste spelarna med Pastrnak i spetsen, om vi pratar genombrottsspelare, även McDavid, är inte rädda för att attackera klubban. Och jag pratade med det här när jag var i Karlstad härom veckan med Micke Johansson, den här gamla magiska centern som jobbar som skills coach nu, att han har sett att de bästa spelarna vågar attackera klubban, händerna på försvarsspelaren, och där gör de sig utrymme att kunna brodera. Så Boston är en, om Swayman och Ullmark kan ligga runt 93-94%, då blir de luriga.
Ja. Ja, det hade känts lite mer givet att det hade varit en riktig utmanare om Tuukka Rask hade haft den där formen och spelat hockey först och främst då ju. Men som han gjorde för 4-5 år sedan, nu är det ju inte han där. De känns lite svagare på målvaktssidan, Boston.
De har en sak, och det är ju kärleken mellan Swayman, ja, och Ullmark. Den är ju speciell.
Den är fin.
Och jag har varit med om det, man är i en tandem och man accepterar, respekterar och stöttar varann. Liksom bortom det här man gör pliktskyldigt, utan man känner att det är en genuin vänskap mellan Swayman och Ullmark, och det kan faktiskt bära väldigt långt. Så håll utkik och var beredd på att björnarna kommer anfalla.
Det är på den östra sidan. På den västra är det ju som du säger Colorado. Jag tror inte, okej, Minnesota är bra, men jag tror inte de är en Stanley Cup finalist. St. Louis, ja, Calgary hoppas man ju ska kunna vara där och spela lika bra som de gör i grundserien. Men det är också en skillnad som ni alltid är inne på, experterna där, att det är en helt annan sak när det blir slutspel. Kings är väl inte där.
Nej.
I ett slutspel. Edmonton, vi har ju sett det förut. Kanske en runda, två runder. Ja.
För dåligt målvaktsspel.
Ja.
Men vet du en sak, får jag bara koppla tillbaka till Minnesota. Marc-André Fleury, som har varit med och vunnit 3 Stanley Cup med Pittsburgh, tradas till sig nu. Tar in Bill Guerin då, GM i Wild, tar in Fleury som har fått en briljant start i sitt nya lag. Och Wild har, jag är inne på Elite Prospects och kolla här nu, de har alltså senaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matcherna. Mm. Har de tagit poäng i alla 9 och vunnit 8 av dem. Och Fleury är redan, jag brukar kalla honom för universums gladaste målvakt.
Ja.
Han är ju så harmonisk och sprider sån kärlek runt sig utanför isen. Och på isen har han fått en flygande start i sitt nya lag. Och sen har de också en mix av väldigt tuffa spelare. Med Joel Eriksson Ek, Greenway, Foligno, den kedjan. Och sen de här artisterna med Kaprizov, Zuccarello och Fiala. Så att, och så Brodin, Damba med flera på backen. Så de kan faktiskt gå hela vägen. Varningens för Minnesota Wild.
Ja, det gäller ju att se upp och gäller att ta sig till slutspel också. Det är ju tajt där på västra sidan. Det är ju inte som på östra där vi har lagen klara. Utan här gäller det att se upp. Vegas utanför just nu då. Där Dallas och Nashville strider också för att ta sig vidare. Så det blir häftiga veckor här nu. Allting ska ju avslutas i april då innan det går vidare. Och de lagen som inte tar sig till slutspel, så finns det ju möjlighet att spela vidare när det handlar om hockey-VM.
Ja, det har varit väldigt glädjande besked där. Jonathan Lindqvist har intervjuat Erik Karlsson, tackade jag, Lucas Raymond. Och idag så kom nummer 26 i Buffalo med positivt besked.
Och det lät så här.
Jättesugen. Får jag frågan och får chansen så tar jag första flyget till Finland.
Ingen tvekan.
Nej, absolut inte. Det är i första främst varit VM-debut för mig liksom, så det är bara det betyder jättemycket. Men sen även få tävla om en guldmedalj för Sverige liksom. Det är ju helt otroligt. Spela framför svenska fans, och senast jag gjorde det var ju JVM, så det, den känslan var ju saknat absolut. Så nej, det betyder jättemycket för mig, och jag är grymt sugen.
Ett av NHLs hetaste lag den här månaden är Buffalo Sabres. Varför då?
Ja, det är jäkligt kul. Vi har kommit ihop som lag nu det senaste. Vi har hittat sätt att vända matcher, och jag vet inte. Jag tror det spelare har väl hittat sitt spel, och men vi är även, jag tror den stora delen är väl att jag kommer inte ihop som ett lag. Vi krigar ute på isen. Jag tror det är det som har gjort framgången. Vi har en helt annan vibe i omklädningsrummet. Vi har helt annan vibe när man går ut på stan och träffar folk. Det är grymt positivt, och känns som vi alla vet att vi är på en resa, och det kommer ta lite tid, men vi är på väg framåt, och det alla är medvetna om, vilket gör det lättare på oss.
Jonathan Lindqvist där med Rasmus Dahlin, och det var inget snack om det. Jag tar första flyget och åker till VM. Och när du hör det där, Erik, vad tänker du då?
Jag går 30 centimeter ner till hjärtat direkt och känner kärlek, jag känner värme, jag känner en lust att redan nu Få se Rasmus Dahlin, få se Erik Karlsson, få se Raymond, få se de här spelarna som vill spela Tre Kronor, som vill vara med och vinna. Alltså alla de här som vi nämner nu, de har ju haft personligen bra säsonger i klubblag, men inte varit i närheten att gå till slutspel eller ja, men då vinna Stanley Cup som är det största och kan vinna. Och flera av de här har ju inte vunnit på Raymond har ju vunnit med Frölunda alltså i SHL och COL, men har ju inte vunnit på seniornivå med Tre Kronor till exempel. Det har ju inte Erik Karlsson heller gjort. Han har varit med och tagit OS-silver. Rasmus Dahlin var med oss i OS-truppen 2018, men fick inte spela så mycket den gången, om du minns det. Så att det är ju väldigt glädjande att de är så positiva att komma till Tammerfors, Helsingfors, och förhoppningsvis får Garpenlöv en fin avslutning på sin session som förbundskapten.
Och möjligheten då att ha ett backpar som består av Erik Karlsson och Rasmus Dahlin. hur skulle det funka, tror du?
Nej, men lika barn leka bäst finns ju något som heter. En annan är ju att man försöker para ihop någon som är defensivt lite mer så att säga ansvarstagande än, men å andra sidan så skulle det vara väldigt häftigt att testa på det, för de har ju sånt spelsinne och är så skridskoskickliga, så att om den ena går är det ju bara att den andra täcker upp, och sen så de forwards som spelar med dem, om de märker att bägge har fyllt på, ja men då får väl forwards täcka upp bakom. Det blir verkligen en totalhockey i den nya skolan där ytterforwards får spela backar halva bytena.
Jag har en känsla också att Dahlin skulle ta rygg på Erik Karlsson också. Det kanske inte blir helt lätt coachat heller då, när man ser till dem. Ni måste tänka så här defensivt. Hur var det i VM den här gången när du coachade Erik?
Ja, det var kul. I VM 2010, då var det de här unga superbegåvningarna, Viktor Hedman, Erik Karlsson med flera. Så att, jag och jag tror det var Roger Rönnberg som var en av assisterande, och Bengt-Åke Gustafsson var ju head coach. Och då skulle vi förklara vad målvakterna behövde hjälp på lång retursida och så. Och jag sa att städa här på lång retursida när Markström och Jonas Gustafsson står, för då har vi chansen att vinna guld. Ställ alla upp på det. Ja, sa ju alla. Och så är det Kasa. Vi får se gubben. Så att han var ju rebell redan då och ja, var ju inte den som sa ja, jag ska göra det. Jag kommer definitivt vinna mina returkamper. Han hade ju annat i tankarna.
Ja, det är ju underbar. Ja. Det var ungefär som den intervjun jag gjorde med honom. När jag frågade om han var nervös inför VM-premiären. Då sa han också, hörde gubben, jag jobbar inte så, vet du.
Exakt.
Nej, Erik Karlsson alltid rolig att ta in också om Vancouver skulle missa. Och Oliver Ekman Larsson kommer Dallas kanske missa.
Klingberg.
Vi vet ju vänskapen mellan de där och Klingberg. Det brukar ju vara en liten spindel i nätet när det gäller ja från NHL-spelare. Så vi får se, men det är positiva tongångar. Hockey-VM börjar den 13 maj, håller på till den 29 maj. Så att lagen som åker i första rundan hinner ju komma också till Hockey-VM. Så att det kan ju bli väldigt stjärnfullt nu om spelarna i de andra nationerna är lika positiva som de svenska. Det vet vi inte heller. Tjeckien har ju fått klara signaler.
Många tjeckiska spelare som har tackat ja. Och det jag menar, jag sa det i NHL-studion idag, att när det tidigt kommer besked från stjärnspelare att de vill komma, de är sugna, de har det drivet, då brukar det få positiv dominoeffekt. Det var det John Klingberg sa när vi träffade honom i Dallas och gjorde den här VM-krönikan för några år sedan, att han sa tidigt att han ville åka om de inte gick till slutspel, och Oliver Ekman Larsson hängde på med flera. Så förhoppningsvis blir det Tre Kronor i toppklass som jagar ännu ett guld.
Ja, och det där guldet, det skulle ju rendera att vi kanske får göra en ny resa. Nej. Till NHL, eller hur?
Ja, NHL, jag tror du menar, Kungsträdgården. Vi fick besked, ni ska sköta det där. Alltså jag kan inte gå förbi Kungsträdgården i Stockholm utan att få ångest.
Men du vet inte vad som hände. Vi hade alltså en direktsändning plus att vi helt plötsligt skulle vara publikvärda också, minns du det?
Ja, det är helt allvarligt. Jag menar att det är, när de sa att bussen är försenad, ni får värma upp publiken i en kvart. Och du hade sålt in, jag sa det till dig dagen innan, det här måste vi tacka nej till. Ta in någon yttre konferensier.
Men jag var ju anställd, det var ju vår kanal som ville att vi skulle leda programmet. Det var ju det som jag kunde inte tacka nej med att jag var anställd. Och sen helt plötsligt blev vi införslade till det här också.
Ja, vi överlevde.
Men vi värmde upp publiken rätt bra, gjorde inte det?
Ja, jag vet inte. Jag minns knappt vad som hände, men att Klingberg kom och skulle återskapa det hoppet som du fick för. Och jag höll på att slå huvudet i en högtalare. Men vi överlevde det. Det är senaste guldet faktiskt. Så ja. Förhoppningsvis blir det firande i Kungsträdgården eller någon annanstans med andra konferensierer.
Men NHL-resa hänger du med mig på i så fall?
Mycket. mycket gärna en resa. Så det är underbart. Valentina kom ju precis hem från Boston. Hon och Jonas, hennes kille, Hulken som jag kallar honom, var ju där och tittade på just Bruins vinnande av matcher, kolla basket. Och hon vittnar ju också om att det är något speciellt att vara på plats.
Mm, och vi älskar hockey-VM också. Det blir otroligt kul och spännande att få arbeta med detta på Viaplay och TV6 13 maj till den 29 maj. Tammerfors spelar Sverige också, är det en grupp i Helsingfors också. Så det blir mycket Finland där och då, men det är ju ett tag till. Och vi vänder väl blicken den här podcasten nu när klockan är 23.05 när vi spelar in det här. Visst åker du med lite svensk hockey också, Erik?
Skjut, nu vill jag höra dig prata mycket om de här duellerna.
Ja, om en liten stund får du göra det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Viaplay hockeypodcast nummer 348 som spelas in söndag kväll efter NHL-studion. Därav ingen direktör Södergren som har fått lite ledigt för att ha en arbetsresa till Spanien och spela lite golf. Peter Sibne, hockeyturnering borta i Florida. Därav så dyker inte eliteprospect.com krönikören upp i det här avsnittet. Hoppas ni har till godo med mig, Niklas Gide, och Erik Granqvist som har jobbat med NHL den här kvällen men haft blicken också på vad som hände i SM-slutspelet. Och då tänker jag på damsidan, Erik, där det var väldigt spännande och framförallt var det mycket publik som höll koll på SM-finalen när det var uppe i Gävle. Det var Brynäs, Luleå. Vilken folkfest det har blivit.
Ja, det har det. Det är helt underbart. Det är 5-6 tusen människor. Det är ett enormt drag och det kommer bli jämnt här. Favorittippade Brynäs förlorade ikväll. Sara Gran höll nollan. Luleå vann med 2-0 och har just nu 2-1 i matcher i den finalen. Så mitt gamla lag Luleå, i det här fallet Ståldamerna, som har vunnit fler SM-guld än vad herrarna har gjort, de har mäktat med ett än så länge. Men Pitijärvi och Vainikka gjorde tom kasse, satte hon spiken i kistan där med 6 sekunder kvar. Hirikovski, en av stora stjärnorna, serverade passningen. Så väldigt intressant att se om Brynäs kan bryta tillbaka och kvittera serien.
Och det absolut roligaste då för oss objektiva som inte bryr sig vilket lag som vinner, så är det ju att det var nytt publikrekord i SDHL i den här finalen i Gävle. 6537 åskådare.
Ja, det är wow, så otroligt kul. Och hoppas de kommer tillbaka vid en eventuell... För det första att Luleå kommer upp. Coop Norrbotten Arena.
2-1 i matchen.
Delfinen, som jag nostalgiskt kallar den för. Fyll delfinen nu och fram med tomteblossen. På 80-talet hade man ju tomteblossen.
Var det så? Kom in.
Ja, det var magi.
Gick inte brandlarmet då?
Jo, brandkåren fick förbjuda det. Men du kan tänka när det var 4,500 tomtebloss inne i delfinen.
Jag älskar att du sadlade om till den dialekten också när du började prata om Luleå.
Jo, men jag tänkte i VM kommer jag gå tillbaka till Boden / Luleå-dialekt bara. Men fram med tomteblossen nu.
Ja, för se, det kan de ha på herrsidan också, för Luleå är ju med i slutspelet och öser på där också i SM-slutspelet, där det är framförallt då är matcherna som spelas den här söndagen som man har lite extra nyfikenhet kring. Frölunda, om vi börjar med dem, Erik, 2-0 i matchen nu efter en saddenseger mot Växjö. Är du förvånad?
Jag sa inför att det är 50-50 och Sam Hallam och Roger Rönnberg var väl rätt inne på det också, att det är två extremt jämna lag. Det är väldigt små saker som kommer att avgöra. Och Frölunda har dragit längsta strået i bägge de här två matcherna. Vunnit efter förlängning både i match 1 och i match 2. Så jämnt är det, men det är långt ifrån över.
Ja, match 1 hade jag koll på och såg den. De var helt överlägsna i den matchen. Frölunda, Växjö, som saknar en del backar också då. Var rejält decimerat både ja, personalmässigt och spelmässigt där med Frölunda kunde ändå inte sticka ifrån. Det är en väldigt hög moral i Växjö, men Sam var inte riktigt nöjd med sina anfallsspelare och stjärnor där som ska bidra med mer, tyckte han.
Ja, han sa det. Joel Persson, som jag såg på nära håll när jag var och besökte Karlstad här för någon vecka, han är ju på SHL-nivå, så är han ju gudabenådad. Och Herman Aktell var tillbaka i idag, men jag tror han utgick också mitt i matchen. Han gjorde 4 poäng i dagens match, alltså i match 2. Han var ju inte med i match 1, så de har ju haft mycket backskador under säsongen, och det har skapat problem. Men jag såg också att Sam, som är så medveten om vad han säger, satte lite press på sina stjärnspelare att de måste leverera mer framåt för att man ska kunna vinna.
Tror du han har det i bakhuvudet lite också, det här med vad han säger nu med tanke på hans nästa uppdrag som förbundskapten, att han inte kan skapa för mycket rubriker ändå?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att han är helt inriktad på att väga varje ord på guldskål för att ge Växjö chansen att vinna ytterligare ett guld. Men det är nästan du som är mediamogul. Tror du att han väger in det i ekvationen också?
Jag vet inte. Det är ju lätt att få en bild av sig av svenska folket om man går ut och rasar och är irriterad. Jag tänker på Frölundas vinstmål i Skandinavium som Sam tyckte var felaktigt, att det skulle varit en spark. Han sa ju bara lugnt och stilla, ja, vi hoppas vi kommer få en ordentlig redogörelse för hur domarna tänkte. Det var inte där att han gick ut och skapade kaos och det blev jättestora rubriker av det. Men han är oerhört smart som person och människa, Sam Hallam.
Exakt, han är oerhört smart. Och i det fallet så hörde jag på presskonferensen sen efteråt där på Frölundas, eller på Växjös hemsida, man går in där. Och då såg jag att han sa att jag gick lite i fällan där, att jag började prata om det målet, det är överspelat nu. Så han vet att där är det ju ingen fight han behöver ta, för det kommer inte skapa någon fördel för honom. Minns finalen i fjol när han efter match 1, när de hade vunnit mot Rögle, sa att Moritz Seider spelar fut med klubban och så. Det var ju en taktisk manöver av honom, använda media för att skapa press, kanske griller i huvudet på Seider och kanske på något sätt påverka domarna. Men i det här fallet så hämtar han in sig själv och sa att det är ingen idé att jag ens tar den här fighten.
Men det är det jag menar, Erik, också, att om det skulle vara en svensk spelare så är det ju svårt att han går ut och inte attackera, men ta den diskussionen nu. Sen nästa säsong ska han stå och vara förbundskapten och åka runt i alla klubbarna. Är du med vad jag menar? Det måste finnas lite i bakhuvudet, tror jag i alla fall.
Ja, jag tror inte det. Jag tror att han kommer göra allt för att navigera in i ekvationen att ge Växjö chansen att vinna. Och skulle han behöva outa någon spelare så där som du nu målar upp, då skulle han, efter han har gjort det, då skulle han nog höra av sig och säga, du, det där, alltså på något sätt säga att sorry att jag hängde ut dig, för att försöka skapa en bra relation igen. Jag tror att han är så extremt inriktad på att avsluta med ytterligare ett guld. Hur många har han vunnit? Han har vunnit 3 guld med Växjö under den här fenomenala sessionen som han varit tillsammans med Everson och övriga staben, som har varit lite varierande under den här resan. Så har han gjort det så enormt bra och vill ju avsluta på snyggast möjliga sätt.
Men det kommer bli svårt, för Frölunda är starka, Frölunda imponerar, och en som jag tyckte spelade oerhört stor hockey på alla sätt och vis är ju Elmer Söderblom i första matchen. Jag såg att han gjorde mål i den andra också. Vad ser du för framtid där?
Jag ser honom i Frölunda. Jag ser honom i Detroit, tänkte jag säga, med bland annat
redan nästa säsong.
Ja, redan nästa säsong. Eller att han har tålamod och stannar ett år till och spelar i Tre Kronor och blir en riktig, alltså en superstjärna i SHL. För jag såg att du tweetade ut hur bra han är, och vi njöt av honom i junior-VM, och nu har han fått mycket mer tid i, alltså, offensiva spelform, mer istid. Han har gjort 22 mål och 14 assist, 36 poäng i grundserien på 54 matcher. Och här i slutspelet har han gjort 3 poäng hittills på 2 matcher. Och på det sättet han täcker pucken. Hans enorma räckvidd och samtidigt den här finjusterade tekniken. Addera då ett skott som är väldigt svårläst för målvakterna också. Så att han är ju ibland en mardröm för försvararen när han får upp farten och kringelkrokar sig runt i anfallszon.
Vet du vem jag relaterar honom till?
Affara.
Tage Thompson.
Ah, berätta.
I Buffalo. också stor spelare, men också med de där finurliga handledarna och kreativa avslut.
Väldigt bra liknelse. Tate är ju rightare, ja. men Elmer är leftare, och det finns många likheter, och det är just häftigt, på tal om den här spontan hockeyn och den spontan leken som vi pratade om i början. Tänk hur mycket han har stått och dribblat, Elmer, och brorsan Arvid är ju målvakt också.
Ja.
Så där har du den kopplingen också, att brorsan skjuter på den andra brorsan som står i mål, men ja, jag vet inte, det bara dök upp i huvudet.
Ja, det gjorde det, va? Jag älskar det när du har de där kopplingarna. En annan koppling är ju att det är samma ställning i kvartsfinalmötet mellan Färjestad och Skellefteå. Även där så är det ett lag som har vunnit två matcher. Det har varit två stenhårda dueller mellan Färjestad och Skellefteå. Men det är Färjestad som har vunnit båda och har nu 2-0-ledning. Hur överraskande är det?
Ja, där är det ju, om vi ser styrkeförhållandet, så är ju Skellefteå favoriter definitivt när man går in i den här kvartsfinalserien. Men 2-0 i matcher, imponerande av Färjestad som hade en tydlig matchplan där uppe i Skellefteå Kraft Arena i första matchen att spela fysiskt. De fullföljde enormt mycket. Varenda situation så var de att tackla på Pudas och de andra stjärnorna i Skellefteå, avgjorde med bara en minut kvar i den matchen. De La Rose checkar fast pucken, och jag tror det var Idseld som lite turligt, men ändå så pressar de så pass hårt och vågar gå framåt att de fick läget och runda Lindvall och la in den. Och sen så då på hemmaplan, jag såg faktiskt delar av matchen när vi laddade upp för NHL-studio, och det blev ju infernaliskt spännande. Jocke Lindström gjorde två mål, men hade i stort sett öppet mål på slutet, men backen, jag tror jag Wikstrand, gick ner nästan någon Pekka Lindmark skridskoparad och lyckades avvärja, på tal om en annan gammal guldhjälte i Färjestad. Och Patrik Peppe Lund blev nyförvärvet från Svenningen, blev den som gjorde game winning goal då. Så 4-3 till Färjestad, som nu är i ett nytt mentalt läge. Och jag ska hälsa från Rickard Wallin också.
Ja, tack.
Jag smsade honom efter match 1 då. Och ja, men gratulera till segern och att de har fått ihop det så här bra, han och Thomas Mittell och tillsammans med staben och laget, att det ser ändå mycket bättre ut än vad det gjorde stundtals under den andra regimen.
Men har Wallin, nu har ju inte han byggt det här laget fullt ut då, det var ju Peter Jakobsson ja. Dessförinnan, men är det byggt så att de kan hålla på och spela den slutspelshockeyn kväll efter kväll, att sätta tacklingar och vara ett jobbigt lag att möta? Jag tänker mer Färjestad som ett liralag när man ser på laguppställningen.
Ja, de är ju väldigt skickliga lirare, som Marcus Lillis Nilsson till exempel. Till och med han tacklade uppe där i bägge de här matcherna, alltså fullföljde när det är läge. Men när man har pucken själv, då ska man ju våga vara modig och kreativ med ansvar med pucken. Men Wallin sa ett ord, och det känner jag igen från våran tid ihop när vi har jobbat. Nu gäller det bara att behålla ödmjukheten och fortsätta förstå vad som har skapat framgången. Och det är ju alltid utmaning. Vi har pratat så många gånger i den här podcasten om det mentala spelet. Att man inte helt plötsligt glömmer bort varför man har vunnit, vad man har gjort saker bra. Utan att förstå exakt vad som krävs för att ge sig själv chansen att vinna även match 3. Men den där kan mycket väl gå till 7 matcher.
Och det känns ju faktiskt som att de två andra kvartsfinalerna också kan göra det, med tanke på att Oskarshamn skrällde ner i Catena Arena. Du var väl på plats där när Rögle bara skulle springa igenom med 4-0 i matchen mot IKO. Men det gör man inte, Erik.
Nej, jag och Jonathan och Yvonne, hela familjen, köpte.
Oj,
faktiskt...
Vad trevligt.
Ja, det är väldigt trevligt. Yvonne fick sitta själv. Det är svårt att få 3 platser i rad där, men hon satt själv, och sen satt jag och Jonathan och tittade. Och redan på uppvärmningen sa Jonathan, passningarna sitter inte riktigt idag. Det ser inte riktigt skärpt ut, sa han. Nej, det blir intressant att se hur rostiga de är. Oskarshamn hade spelat 3 täta matcher på 4 dagar mot Leksand, kom in med enormt självförtroende, allt att vinna. Medans då Rögle inte hade spelat på någon vecka, och mycket riktigt, Oskarshamn tog tag i taktpinnen, väldigt fin timing i allting. Rögle var inte riktigt inne i slutspelshockeyn och förlorade ju då matchet. Canada var tillbaka i målet då för Oskarshamn, gjorde en riktigt vass match. Så måste vi säga att Bristedt var inte med i Rögle då, och inte Britén heller. De kom in till match 2 och nu var rosten borta. Nu hade Abbott eldat upp laget.
Så men det var tajt ändå, 3-2 seger.
Det var ändå väldigt tajt. Det blev bara 3-2 till slut. Anton Bengtsson, succéspelaren, styrde in ett skott där bakom Tim Jewell då, målvakten som spelade match 2, som spelar matcherna mot Leksand. Nu blir det mycket namn här, men där är ju hatten av. De har gjort det så bra, Filander, Fröberg, hela den där staben och laget. Tyvärr Fredrik Olofsson, som täcker pucken bättre än de flesta i Europa, han kunde inte vara med i match 2. Så det blev ett avbräck. Brithén, Bristedt kom tillbaka i Rögle, men Olofsson fick utgå. Tyvärr fick ju då Bristedt också utgå, men han fick olyckligt en armbåge i visiret och fick utgå, alltså i huvudet. Det var inte meningen. Men det där, det är häftigt att se om de kan ta det till 6 eller 7 matcher, Oskarshamn. Jag tror att det är fullt möjligt.
Jag kan inte riktigt släppa att du tar med din sambo Yvonne på hockey och hon får sitta själv. Varför fick inte hon sitta bredvid Jonathan, din son? Och du sitter själv?
Nej, men
som snackar med hela Catena Arena ändå.
Jag vet, men hon har en sån här säsongsbiljett. Så hon sitter bredvid en äldre farbror, kanske 75-80 år. Och han blir så glad jämt när hon kommer där. Så att de har skitbra snack och ibland tar hon med bulla så käkar hon. Så det är,
okay.
det är kul. Och så försökte vi då få slutspelsbiljetter bredvid. Men där var det också sistplatsbiljetter som var upptagna. Och så, men finns det några andra typ rad 7 eller 8? Och då fanns det 15 meter bort. Så då satt vi. För jag gillar ändå, och Jonathan också, att sitta ganska nära isen så man ser hur fort det går. De har gjort en fin övre etage nu där med ytterligare nästan 1500 platser. Men det blir så långt ifrån isen, tycker jag personligen. Man vill se det här draget, så se nästan när adrenalinet och svetten bara yr över isen. Och då vill man sitta nära. Och Yvonne har lite mer harmoni med den äldre farbror.
Nu är du ju patisk, men är det där Sveriges bästa hockeyarena nu?
Ja, det är det.
Är det? Catena Arena, Sveriges bästa hockeyarena.
Ja, jag
rimmar ju nästan också i sig, men det kan vi ta sen.
Catena Arena är världens
nej, Sveriges
bästa hockeyarena. Ja, men jag sa det till de lite byggherrarna där, Svante Pålsson och de som har pumpat in miljoner till att göra det. Att den här intima känslan som vi alla minns i den gamla Ängelholms ladan där med den här akustiken, du har själv varit där. Sen gjorde de en ombyggnad och intimiteten fortsatte. Och även med den här nya de har byggt på höjden, så är det en väldigt intim känsla med bra akustik. Så det påminner lite om Malmö Arena. Ja. Men publiken sitter ännu närmare, alldeles intill plexit. Lite brantare läktare. Så att det är... vi älskar att jobba i Malmö Arena när man jobbar med TV. Det blir härligt att vara där, eller hur?
Jag älskar den.
Ja, men du är välkommen som sagt ner till nya Hajtanken som är just nu Sveriges bästa arena.
Ja, och det där kommer engagera. Det finns ju så många bra hockeyarenor i Sverige. Men det är vad man själv tycker. Men intressant att höra för den informationen. Vi har ju en serie kvar där också. Örebro-Luleå. Doppa tårna i den också lite snabbt.
Bland det sjukaste jag har sett.
Varför då?
Mr. Boxkontroll. Jonas Enroth. Alltså den prestationen han gör i första förlängningsperioden där när Luleå tryckte på Linus Omark. Alltså de var så överlägsna då, Luleå, och skapade chans på chans. Jag sa, men Enroth, det är fullständigt enastående att han bara orkade. Det var ju spel i en zon i 20 minuter. Och sen... så blir det en kontring. De går in, dricker Gatorade, dricker kaffe och te eller vad man gör i pauserna. Och kommer ut. Och sen så kommer det skott långt utifrån vinkel som Lassinantti tar 999 av 1000. Men den här släpper han in. Och helt plötsligt så är det kvitterat 1-1 i matcher. Örebro helt utspelad i första matchen uppe i Luleå. Andra matchen, de hängde som Rocky Balboa, om du minns, ja. I första filmen när han hänger mot repen och är nästan helt utslagen, men reser sig på 9 och lyckades vinna och skriker Adrian. Och i det här fallet så skrek jag Enroth i soffan, för det inte för att jag håller på något lag på det sättet, men just att se en sån otrolig prestation som han gjorde där, Enroth. Och sen så få med sig en seger. Alltså normalt får man ju inte det. Hade de fått normal utdelning i Luleå så hade de ju vunnit för länge sedan.
Ja. Ja, men känslan säger ju Luleå och Linus Omark i en väldigt fin form. Alltså, vilken hockey han spelar.
Sa jag Linus Omark eller så jag något annat namn?
Nej, vi sa det.
Jag sa det?
Ja, absolut.
Ja, men han är ju ett geni. Han var, ofta med målvaktsverkstan som jag och några kollegor har uppe i Luleå varje sommar en vecka. Då kommer han sista dagen, Omark. För då jobbar vi mycket i spelet nära målet. Alltså sådana här korta instick, frånvändningar nära i slottet, och där är han, det är yppersta världsklass. Alltså den nivån han har på sitt spel, förståelse och sin teknik, det är yttersta världsklass. Så att han, det är såklart att han dominerar ju totalt alltså, ja, på SHL-rinkar.
Men då måste man ju också komma in på den frågan, och det kanske är lite dumt att göra det, men varför lyckades han aldrig i NHL?
Många, jag själv pratar med honom om det, och en grej är ju att verkligen komma till rätt miljö, men också, tänk om han skulle komma nu. Tänk om Omark hade varit 20 år nu, när det börjar förändras, äntligen börjar förändras, när man verkligen uppskattar den här typen av skill han har. Menar, han, det var ju de som tyckte att det var för jävligt att han gjorde en sån här straff, hans första straff,
han snurrade innan.
Snurrade innan och sen så sköt han in mellan benen.
Ja.
Alltså där får man inte göra, då hånar man motståndarna och bababab, så här dinosaurietänket som var, ja, då, som tyvärr fortfarande är kvar lite. Jag vet inte om du såg när Anaheim spelade någon match mot Arizona och Jay Beagle kom och börja slå Troy Terry, det blev, och expertkommentatorn sa att det är bra, man ska ha stryk om man kör för mycket skill. Och
bedrövligt.
Det är bedrövligt. Ja. Och så då, den typen av dinosauriebeteende måste ju bort. Men jag menar, Linus Omark när han var 20-21, som hockeyn ser ut nu, om han hade kommit över, nej, men då hade han varit en stjärna där borta också, i rätt omgivning, det säger jag.
Och nu är han på hemmais och han vill ju inget mer än att vinna SM-guld med Luleå, som inte har vunnit sedan 1996. Då Erik Granqvist var med i laget och man besegrade Frölunda i en klassisk SM-final, på tal om att spela hård hockey. Jag såg ett klipp på den här finalen, det var ju helt galet. Det var utvisning varenda sekund i den matchen.
Ja, det var det. Och nu får jag säga en gång för alla.
Ja.
Alltså jag tycker om hård, tuff hockey. Är en underbar sport. Inne i rinken, då ska det vara hårt och tufft. Då biter man ihop. Och då var det då, utanför rinken, då ska det vara värme. Där ska man respektera varandra. Och så var det faktiskt då. Jag måste säga att den finalen, ibland så är det ju på Simon att de visar gamla klassiska klipp från det där. Men i varje bytet hade det varit minst en avstängning idag. Plus 5-10 utvisningar.
Ja. Nej, men det går ju bara att skratta åt det. Men det var ju en annan tid,
ja.
Så var det ju. Ska vi bara gå igenom lite snabbt då, ja. Erik, vilka som vinner de här kvartsfinalerna, när vi står här en söndagkväll och pratar om Växjö-Frölunda. Vilka vinner?
Växjö-Frölunda, där drar Frölunda längsta strået.
Färjestad som har 2-0 i sitt möte med Skellefteå.
Det kommer gå till 7 matcher. Där får du tippa hur det går.
Ska jag tippa hur det går?
Ja, nej, men vi tar varannan.
Ja, okej. Okay. Då tippar jag att Färjestad tar det, med tanke på den goda starten som de har fått.
Ja.
Örebro-Luleå, 1-1.
Ja, där Enroth kommer likt Balboa kämpa på både Rocky 3, Rocky 4 och Dolph Lundgren dyker upp allting. Men Luleå drar absolut längsta strået.
Älskar när han står och skriker, Adrian! Adrian!
I will destroy, det var Dolph.
Ja, det var Dolph det. Ja. Du, vilka kommer gå segrande striden då mellan Rögle och Oskarshamn?
Här är lite skadefråga också. Det är därför jag tippar Frölunda över Växjö också, för skadorna på Växjöspelarna, det är oroande. Och om Fredrik Olofsson inte kan komma tillbaka och spela till 100%, då kommer inte Rögle kunna, då kommer inte Oskarshamn stå emot. Men Rögle är definitivt favoriter. De kommer vinna, tror jag, med 4-2 i matchen.
Och vilken härlig start har blivit på slutspelet. Det är underbart med matcher varje kväll också. Att man bara, okej, nu är det de här två som möts. Jag älskar när det är kvartsfinaler.
Exakt, och kvartsfinaler även, eller vi kollar första rundan i NHL, är ju väldigt speciella. Lagen kommer relativt utvilade och friska, och det blir väldigt bra hockey. Sen blir det ett maratonlopp som ställer andra krav längre in i slutspelet, men det har fått en sprakande start, och som sagt, det är ju hockey dygnet runt just nu.
Ja, därför så står vi här 23:30 och måste jogga vidare mot semifinalerna som det är i Hockeyallsvenskan också nu, när vi vet att Modo tog sig vidare, besegrade ett väldigt tappet kämpande Kristianstad. Hatten av för Kristianstad som inte gav sig. Vann två raka matcher, tvingade ner Modo till Skåne och Nyo. Men Modo åker hem och Gat får gå på semester, men det kan han göra med gott samvete. Han har skapat rubriker och skapat oreda i Modo. Frågan är hur mycket det har sårat Modo när man möter Björklöven. För vilka tippar du i den semifinalserien?
Jag tippar ändå Modo, som du sa, Gat, halsen. Jag läste Marcus Leisby skrev ytterligare en lång artikel om Micke Gat och ringade in honom så bra. Jag känner ju Micke Gat, jag coachade ju honom när jag var med i staben i Rögle, när han stod framför mål och skapade kaos där som spelare. Och sen hans son Ebbe spelar i samma lag som grabben också. Och han är ju så lugn och så liksom trevlig och skötsam kille när han inte är i rollen som coach. För Micke Gat gör ju allt han kan för att skapa den här problemen för motståndarna att fokusera. Men Kalin lyckades med det. Trots 2-0-ledning i den här matchen, då sista matchen innan Modo till slut vann, så vände de tillbaka. Och Josef Ingman gjorde det matchavgörande målet i tredje perioden. Och nu blir det ju väldigt häftigt möte då, Modo mot Björklöven. Vilken rivalitet. Men vilka tror du vinner där då?
Ja, jag är lite tveksam. Jag tror att det här kostade rätt mycket för Modo. Det är ju inte så att de flyger till de här matcherna heller. Ofta så är det att de sätter sig på bussen, så att det kostar rätt mycket energi. Istället för en ledig helg fick man spela en match till och åka en lång bussresa, medan Björklöven har gottat sig lite och kommer ha bättre krafter nu än vad man har haft tidigare. Dels när man förlorade mot Timrå den här gången i kvalet när det var covid. Det var det väl i båda lagen, men Björklöven var ju hårt drabbat. Skulle ju möta Modo också när finalsen blev inställd. Kommer du ihåg säsongen innan där?
Jo.
Nu möts de då i bästa av 7. Det där är helt öppet, det går inte att säga. Jag är nästan övertygad om att det kommer bli 7 matcher mellan de där båda lagen. Modo som knappa favoriter, men se upp för Löven. Olle Liss körde ismaskinen, såg jag. Han kom farande med den. Björklöven tog sig vidare.
Olle Liss med sitt skott, om han får... Fortsätter han ju mål. Han gjorde ju mål i sista den här. Eller han gjorde mål i...
Lite skadad sen, tror jag.
Ja, precis. Ja. Men lite skadad, men gjorde ett mål. Men Voutilainen, målvakten där i Björklöven, han spelar väldigt bra. Coachas ju av Björne Bjuling, den gamla legendariska målvakten. Så mot då Modo... Du har rätt i det. Det kan ha tagit mycket på kraften att spela 6 matcher mot Kristianstad. Modo spelar ju bara 5 matcher mot Västerås. Modo som också haft stundtals vass målvaktsspel. Tex Williamson är ju en av keeprarna där som coachas av Andreas Eriksson. Det kommer både bli coachdueller och det kommer bli häftigt på isen, och vi följer varenda.
Det gör vi. Och vi tippar inte, men vi tippar bäst av 7 då, så får vi se vilka som drar det längsta strået. HV71 mot BIK Karlskoga. Det känns ju lite...
David mot Goliat.
Ja, tänkte säga den... Ja, den gode mot den onde, det kan man ju inte säga heller, men det,
vem är ond?
Nej, det är ingen som är ond. Men det blir ju lite så här, HV71 rika, HV71 mot ett BIK Karlskoga som är hockeyallsvenskan.
Ja.
Så att det blir finrummet lite där mot vardagsrummet. Ska vi sätta den rubriken kanske bättre? men ändå, det är klart att HV är stora favorit och ska vinna den där. Och man kan väl, jag tippar väl 4-1 eller 4-2 till HV71, men BIK Karlskoga, här har de ju den största möjligheten de har haft någonsin. Snacka om att ta allt att vinna.
Ja.
Och få nästan hela Hockeysverige med sig också då. Det är ju många som vill se att HV ska vara kvar i Hockeyallsvenskan då, efter den här enorma satsningen de har gjort. Men nej, jag tror att HV tar sig till final. Vad tror du?
Ja, alltså BIK Karlskoga måste ju ha ett vidunderligt målvaktsspel av Volden. Och sen att Henrik Björklund, snipen, Lindqvist, Lilja, de måste ju maxa varenda spelare. De måste få ut max, de måste också störa och göra det väldigt tråkigt för HV71. Så, men jag skulle säga oddsen är ju 90-10 i HVs favör. Men vi har sett det hända förr i de här serierna. Minns ju när, då var det den här finalen när... Modo spela ut Leksand totalt, ledde med 2-0 i matchen. Man tänkte att det blir en hel övningskörning. Perra Jonsson börjar skruva på grejer, det mentala spelet, och helt plötsligt så var det Leksand som gick upp. Det är ju några år sedan nu,
ja, det är det.
Men det är ju ändå fullt möjligt att ett lag som Men när man tittar på pappret, slagkraften är så underlägsna, ändå kan hitta något sätt att vinna, och det är det som är så underbart med hockey.
Det är det, men jag tror att det är en väldigt stor fördel för HV71 att man har Tommy Samuelsson. Han verkar så cool, och ja, men han säger, ja, men vi är favoriter, vi har det bästa laget, det är inget konstigt, vi ska inte hålla på och gömma oss bakom någonting, utan de ska bara ut och köra. HV71 och allt talar ju för dem.
Han är ju, jag har sagt det förr, han lever ju seriositet när han var spelare, nu när han är tränare, han har Fredrik Stillman, William Ram, alltså det är väldigt trygga ledare runt som är noggranna och som gör som Rickard Wallin skrev i sms:et innan han hälsade till dig och gänget, var att ödmjukheten, alltså förstå vad som skapar framgång och få alla att bidra med det, oavsett om du spelar 0 minuter eller 32 minuter, in och bidra med det du är bra på. Och Tommy var väldigt mycket, han pratade om redan från maj när man satte igång säsongen, att vi ska fokusera på det vi själva kan påverka och kontrollera, och så är han bra på att skapa med sina lag.
Och han har väl lite hjälp där i båset också, ansluter inte det TML till HV71?
Just det, så var det.
Så får han möta Bik nu, det blir också lite sant. Han är ju lite av Mr. Bik, har skogat tillsammans då med många andra stora spelare som har varit där.
Ja, det är ju också mycket intressant. Då kan ju han försöka förklara för Sammen och dem hur man ska ta bort den här lite gris, eller den här Karlskoga mentaliteten.
Ja, de blir nog inte sura om du säger att det är lite grisigt.
Nej, men som är lite grisigt. Hur ska man göra? För att vi hade försökt ha en taktik när vi mötte Per Ledin och sådana till exempel, alltså de som försökte skapa kaos, så var det att ignorera. Alltså fokusera på målet dit vi ska, buckla när det är, och försök bara ignorera, inte några personliga vindetter, utan bara ignorera. Det brukar vara en bra medicin om man nu orkar med det. Alltså, det gäller ju att ha tålamod.
Ignorera Per Ledin, det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt.
Nej, underbar kille. Kanske inte var så på isen, men vid sidan om.
Nej, men det är också, låt alla förstå att när man sätter på rustningen, då är det speciella regler inne på isen. Och där var ju Per Ledin, han har vunnit 3-4 mästerskap och var expert på att göra det som förhoppningsvis Bikalskoga kan röra om i grytan.
Och kanske då ta det här steget upp till finrummet, på tal om olika rum då. Det finrummet heter ju SHL, där Timrå kommer spela nästa säsong. De klarar av kvalet. Det blir Djurgården som degraderas till Hockeyallsvenskan. Var ju med om den resan för ett antal år sedan när vi jobbade med den serien. Då tog det 2 säsonger, så gick man upp och nyo mästaren Djurgården. Men vi stannar vid det positiva, och det är ju att Timrå då, med Timrå-ögon, Erik, fixar alltså ett kval och gör det med 4-0 över Djurgården. Hur anmärkningsvärt är det?
Väldigt anmärkningsvärt. Alltså, vi pratar om Nubben, som förresten läste idag, skriver på för HV71.
Kent Norberg,
sportchefen som gjort så mycket för Timrå. Jag tyckte det var häftigt. Han gör den här korrigeringen inför den här kvalduellen över 7 matcher då med Djurgården, att han entledigade Fredrik Andersson, coachen, och lät Ante Karlsson ta över. Och jag lyssnade på Jakob Blomqvist och Boys och hela gänget efteråt som pratade om att de hade, när de gjorde kursändringen där, bytte ledarstab, att de satt och pratade och var väldigt tydliga med det här kommer krävas, varje spelares meny, roll, vad man behöver bidra med för att de skulle nu klara den här resan mot Djurgården. Och som de gjorde, alltså 4-0 i matcher, de hade sånt fokus, de hade sån beslutsamhet, också modet. Och sen hade de här Hansel, Raddy, Lodin, den toppkedjan, helt otroligt bra. Så Djurgården blev ju straffade, tog ju med en onödig utvisning. Ja, men då blev det ju mål, för att de var så extremt skickliga. Och Hansel sa ju också att han skriver på nytt kontrakt och förlänger.
Och det kommer fler spelare.
Så att jag var väldigt, väldigt imponerad av Timrå. Jakob Johansson i målet också, som överglänste både Armalis och Salak i det här kvalspelet.
Det pratas ju väldigt mycket om det mentala spelet här också, att Timrå hittade rätt väg där i ett sånt här kval. Man är ju väldigt utsatt. Mm. Nu är det ju ändå större för Djurgården som hade all press på sig egentligen med tanke på det vi pratar om, mesta mästarna. Men ändå att de hittade den kursändringen i ett sånt skede, Timrå. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det är så imponerande av Nubben och de som tar beslut att säga det här spretiga som vi är inne på nu, som vi såg i slutfasen i stora delar av serien och veckorna in mot det här kvalspelet, det här kommer inte hålla, att man vågar göra den förändringen. Och tittar vi på Djurgården så var det ju extremt märkligt att man tar in Barry Smith i början. Vi behöver inte gå hela turen, men just att man gör för sena kursändringar. Sen KG Stoppel kom in och det blev så mycket bättre. Man gjorde bra förändringar. Fagervall kom in också. Och man gjorde en rush och började prata om att man skulle ta sig till slutspel. Där tror jag var en väldigt farlig grej. Att man, oj oj oj, vad bra vi är nu. Vi är ju bästa laget för 2022. Vi är uppe i toppen nu. Nu ska vi gå för slutspel. Man börjar liksom titta för långt bort. Och tappade en del av ödmjukheten. Och nu blev man spretig. Alltså nu var det ett spretigt Djurgården som kom in i den här serien mot ett väldigt kompakt beslutsamt Timrå, och då blir det klasskillnad.
Jag vet att Jonte Hedström är för detta Timrå-spelare också, landslagsspelare.
Stod i klacken.
Ja, han stod i klacken också, men jag vet att han pratade rätt tidigt om det här, att det handlade mycket om det mentala spelet också i Timrå, och det tog man ju ett grepp om och det lyckades. Det skulle vara intressant att höra mer om det där faktiskt, om den resan och vad man hittade på där i Timrå. Men allt blir ju ändå kring Djurgården. Vad händer nu? Spelare var bedrövade och kom inte ut och pratade med pressen. Det var väl Rensfeldt som tog det mesta där och fick ta och stå upp då för Djurgården. Hur tänker du kring hela det här som spelartruppen nu hamnar i? Att spela ner Djurgården, det är tufft att ha på sitt samvete. Vad tänker du kring det, Erik?
Nej, det är därför de är så enormt besvikna. Framförallt de som har ett stort Djurgårdshjärta alltså sen tidigare. Det är fruktansvärt jobbigt. Och jag förstår att de är nere i gruvan. Det är ju totalt mörker och frukt, alltså hemskt för dem. Men det är ju en del av att vara elitidrottare, och man får bearbeta och koppla tillbaka till vad Timrå gjorde. De tog ju in en mental också coach, en resurs som var med och skapade det här fördelarna i det mentala spelet. Medan då, om vi tar ledare som i Djurgården, som Sörensen och så, som verkligen ska gå i bräschen, gjorde ju inte alls det. Jag tyckte att väldigt dåligt fokus och kroppsspråk, och var ju en av de som inte kom ut, vad jag kan förstå, efter matchen och pratade. Så nej, det var ett vekt ledarskap, alltså från start till mål, både från ledarsidan men även från, framförallt också inifrån laget i Djurgården, som nu får lära av de här misstagen och ta nya tag och försöka ta sig upp igen.
Ja, hur besvärlig är deras situation nu när man hamnar i Hockeyallsvenskan med tanke på systemet som fungerar?
Ja, men
det är pengar som försvinner och det är en lång, lång väg. HV var ju starkt rustat ekonomiskt när man åkte ner.
Ja, och det är många som förstår sig på Stockholmshockeyn med Håkan Södergren också, som har pratat om, även Garpelöv har pratat, det här med att det är så enormt svårt att skapa en stark egen ekonomi om du inte har en egen arena som, ja men till exempel HV71 har, om vi tar det som exempel, genererar mycket mer intäkter. Och Stockholmshockeyn har ju problem också med den här bristen på isytor och så de är ju väldigt talangfulla, men många av de här stora talangerna, begåvningarna, de flyttar ju ut i landet när de ska spela, gå hockeygymnasier och så att det är väldigt mycket som behöver förändras. Men för specifikt Djurgården så blir det ju en otroligt tuff resa tillbaka, att hitta spelare som är med, lite vad HV gjorde det väldigt bra, som direkt rustade och hittade spelare som känner det här drivet och även ledare som har suget att ta dem tillbaka till finrummet. Och vad jag förstår så är ju Fagervall har ju kontrakt även för nästa år, va?
Aha.
Men egentligen så, det här är en cliffhanger också för...
Jag tror det, jag är inte helt säker på det, men
jag läste att han hade kontrakt. Men de där kontrakten, det finns ju klausuler och allt möjligt. Jag vet inte om det bara gällde för att han skulle spela SHL. Men hur som helst så är det ju, just nu är det ju att utvärdera, lära sig av misstagen och göra det bättre framöver. Och sen så är jag nyfiken på vad Håkan Södergren säger om den här resan tillbaka och hur tufft det kommer bli.
Men det är ett faktum i alla fall, Djurgården i Hockeyallsvenskan till nästa säsong. Vi kommer att prata mer SM-slutspelet i nästa podcast. Då blir det väl ännu mer fokus också på vad som händer i NHL när det börjar dra ihop sig där in i sista grundseriemånaden nu. Och lagen börjar komma upp på 70 matcher. Då är det bara 12 matcher kvar. Det känns inte som någonting i NHL när man håller på att lira 82 matcher där för att få fram slutspelslagen. Brukar jag ha en världsranking också, Erik? Ska vi bygga en ihop så där lite spontant? Eller vad känner du? Vi är halv tolv tiden. Vi älskar ju de här sidorna som vi använder hela tiden, du och jag. EliteProspect.com såklart, men den nya NHL-appen också, när vi vill ha bara så här poppfärsk statistik från matcherna som pågår allting, så har vi ju blivit lite fascinerade av den också. Så att de går ju flitigt i din telefon. Men om man bygger bara en liten världsranking, ska vi ha med någon målvakt?
Ja.
Den här veckan?
Nej, det tycker jag inte.
Vi behöver inte ha det, va?
Nej.
Nej, då hoppar vi det. Då tar vi bara spelarna framåt. Auston Matthews måste ju med, han är uppe på 50 mål.
Han har gjort 51 mål nu, ja. Och det är ju personligt rekord. Otroligt häftigt. Världens bästa målskytt, han är med.
Ska vi ha någon mer, Jonathan Huber då?
Solklart Huber då. Han slog rekordet för vänsterforwards genom tiderna i NHL när han var uppe på 73 assist, och han är ju uppe på 90.
Ja, just nu har han 96 poäng.
96 poäng, ja. Och det är också rekord för Florida. Passningsgeniet fortsätter att göra att de skriker jubidubido, så han är med.
Josi ska väl vara där också, ska inte vara på en topp 5-lista.
Roman Josi, jag hörde någon statistik om honom. Alltså han är ju öst in poäng senaste månaden.
81 totalt. 81 poäng.
Så han är ju på väg att över 100 poäng som back om man fortsätter med den här pacen enligt Elite Prospect. Så han ska definitivt vara med.
Kirill Kaprizov.
Höftöppningarnas mästare. Ulf Dahlén får ursäkta.
85 poäng nu.
Oj, oj. Det var därför jag sa att Minnesota Wild är faktiskt att räkna med.
Ja.
Med Kirill the Thrill som...
Och sen som vanligt gör det enkelt. Etta. Det är lika bra att ha honom där. Han är över 100 poäng nu. Först där i den här säsongen. 102 poäng. Connor McDavid.
Connor McDavid 102 poäng. Leon Draisaitl 99 poäng. Alltså den duon. Tänk hur bra de två är. Ändå kommer de inte vara nära att vinna Stanley Cup. Ja.
Jag kände att jag fick bestämma för mycket på den här listan.
Nej. Det var det jag sa. När vi gick upp hit sa jag, nu gör vi ett samtal, vi pratar lika mycket. Och då kände jag att du behövde prata lite mer. För att jag fick hade någon utläggning där om Catena Arena. Så att, mycket bra lista.
Ja, tack så jättemycket. Det blev lite improviserad. Hoppas ni har hänsyn med det, kära lyssnare. För det här var via Play Hockey Podcast nummer 348, inspelad på natt. Den mellan söndag och måndag. Många som ligger hemma och är i sängen och gör sig redo för en ny arbetsvecka. Det gör vi väl också, men det blir en vecka med mycket hockey och så en ny NHL-studio nästa söndag. Jobbar du då?
Jag jobbar varenda helg. Alltså det är så underbar tid vi är inne i. Andas och njut, kära lyssnare.
Underbart. Det är Washington mot Boston också nästa söndag på NHL-studiotid.
En supermatch.
Så att det blir en höjdare. Tack så mycket, Erik.
Tack själv.
Och tack till alla som lyssnar på den här Viaplay Hockey-podcasten. Direktören är tillbaka nästa vecka och då ska vi ha en krönika av Peter Sibner på EliteProspect.com. Nu laddar vi om för nya äventyr, helt enkelt, Erik.
Senior Södergren, Senior Sibner.
Adrian! Ha det gott. Vi hörs igen.
Hej.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected and a save! Rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.